Varmt välkommen till Noaks Ark-podden. Idag träffar vi Rasmus Nyström. Han är skådespelare och även med i Ett stick i fingret-kampanjen. Jag heter Sofie Lönn och arbetar som kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Varmt välkommen Rasmus.
Tack så jättemycket.
Så fantastiskt roligt att du är här.
Så fint att jag får vara här. Det är en stor ära för mig.
Du är ju faktiskt en del av Noaks Ark-familjen i och med att du är med i Ett stick i fingret-kampanjen.
Yes.
Det är vi väldigt, väldigt tacksamma för.
Det är jag också. Alltså, det kan vara så att jag inte känns igen. Jo, det kanske är. Men det är ju jag och min bästa vän och skådespelarkollega Per Öhagen. Vi har ju en dragduo som heter Lillan och Tjorven, HBTQ. Och vi fick ju den stora äran att bli fotade av legendariska Elisabeth Olsson för Ett stick i fingret för, ja men det är väl 2-3 år sedan kanske. Och jag fick se bilden nu och jag är väldigt stolt över den, fortfarande. Alltså det känns otroligt, otroligt ärofyllt.
Ja, vi ser ju varje dag här, ni sitter ju på väggen. Hur kom det sig att du ville vara med i kampanjen?
Nej men alltså det var självklart direkt, alltså dels var det, vi blev kontaktade av Elisabeth som vi, både jag och Per liksom beundrar väldigt mycket och tycker väldigt mycket om, en ikon, och sen så var det också att, så här, att vi också beundrar, alltså Noaks Arks arbete är så otroligt viktigt och det kändes som en sån fin grej att få låna ut lite smink, ett spacklat ansikte till den här kampanjen för att hjälpa till att sprida information om kring HIV-prevention och hur lätt det är att, liksom, att testa sig och att det känns viktigt att säga, känner jag, alltså bara att stödja ert arbete men också att det är så odramatiskt att testa sig, och det är ju någonting som jag och Per gör hela tiden, alltså så här, för att vi liksom är män som har sex med män och vi vill veta vår status liksom för nu, och då känns det viktigt att säga så här, men så här, vi testar oss och det borde ni också göra.
Vi är väldigt tacksamma för det. Det skapar ju dels hög trovärdighet i kampanjen givetvis, men det betyder ju väldigt mycket att ja, men personer som mer stöttar utåt faktiskt. För att det handlar ju också om representation och identifikation och så vidare. Så att vi tycker att det är ett väldigt bra sätt att få ut vårt budskap. Och det handlar ju precis som du säger främst om HIV-prevention. Men också att vi vill ju försöka minska stigmat genom att få ut budskapet att behandlad HIV inte smittar. Och det är väl en av de orsakerna kanske som ligger bakom just fördomar och diskriminering och stigma. Att det finns mycket okunskap just kring det. Så att
så bra. Alltså det är så bra. Och jag är så glad för att jag får leva i ett land i dessa tider som har Noaks Ark, som har Venhälsan, som har människor som brinner för att föra, att liksom, som du säger, att få bort stigmat, att sprida information istället för att liksom, för det är ju väldigt sällsynt i dessa tider, alltså worldwide, och framförallt för ett community och även folk som inte är HBTQ-personer som lever med liksom, som lever med HIV och som inte har möjlighet till behandling, vilket också är helt sinnessjukt 2023, snart 24.
Vi har ju också PrEP som många får tillgång till, men väldigt många inte har hunnit få tillgång till. Och det här är ju också en utmaning att informera om. För det handlar ju väldigt mycket om att nå fram på rätt sätt till rätt grupper. Är det här någonting som du känner till, till exempel? Vi har ju från våra föreningar ute i landet väldigt många som kommer till deras testmottagningar som aldrig har talat om PrEP, som kanske skulle vilja ha eller upplever att de har ett behov.
Jag vet absolut vad PrEP är. Jag var ganska tidig på bollen. Jag är inne i det PrEP-programmet och jag har gått på PrEP i perioder, varit liksom här i relation nu. Jag känner till PrEP och många av mina vänner gör också det och går på PrEP. Så det har liksom, den infon har ju nått oss. Men det är ju som sagt, när jag har pratat med flera, jag har förstått det som att det också med tiden sen PrEP kom och började administreras och skrivas ut, och att det liksom, för det kräver ju sin liksom testning och att man håller koll på njurvärden, tror jag det var. Och lite sådär, alltså så. Att det har blivit väldigt långa köer och att det också är så att jag har förstått att med så här styret de senaste åren så har ju också liksom pengarna minskat till exempel Venhälsan som i Stockholm är, hanterar PrEP, skriver ut PrEP, har det programmet liksom. Vilket är, så det är många som står i kö och har stått i kö ganska länge nu. Men jag var ganska tidig faktiskt på just PrEP, så där känner jag
guldstjärna till mig. Vad bra, du är inne i programmet.
Jag är inne i programmet. Och jag var livrädd för att åka ur också, så att jag har sett till att...
Du sköter dig.
Tillbaka. Ja.
Ja, det är bra. Nu har ju Huddinge, Karolinska Huddinge, har ju startat upp ett program sen i september. Mm. Så att de betar ju av de som har stått väldigt länge på Venhälsan.
Gud vad bra.
Ja, så det är jättebra. Så det är ju förmodligen så att det tar ett tag. Men jag hörde någon siffra här för någon månad sedan om att det var 800 personer i kö.
Oj.
Ja. Men förhoppningsvis kan väl den betas av nu när det finns en mottagning där också.
Mm.
Problemet är ju bara att Venhälsan är så bra så det är så väldigt många som vill vara kvar där.
Alltså jag älskar Venhälsan så mycket.
Ja,
alltså jag älskar Venhälsan. Det är det, ja, jag vill typ gråta när jag går in där för att det är så, för att alla som jobbar där är så fantastiska och för att Venhälsan finns. Men alla sköterskor jag har träffat där är bara så det var, ja, jag är väldigt tacksam för oh, nej. Alltså jag älskar Venhälsan så mycket. Nu har jag sagt det 5 gånger. Men de är så fantastiska. Och vad fint att Huddinge också har.
Det är just Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som har öppnat upp. Så att det kan man vara bra att nämna här kanske. Om det är någon som lyssnar som är intresserad.
Mm. Så. Att skriva in sig,
ja,
i
exakt.
Huddinge.
Ja,
exakt.
För det kan som sagt vara ta lite tid även där.
Ja, om man inte bor i närheten av Södermalm. Då är det ju mycket bättre att man åker till Huddinge.
Mm.
Så kan man säga, även om man älskar Venhälsan. Jag förstår att alla vill vara kvar.
Ja. Ja, men vad härligt. Jo, du har ju varit ute på turné nu. Med en föreställning som heter I kroppen min. Vill du berätta lite kort om den?
Ja, jag har varit ute på turné med en dramatisering av Christian Gidlunds texter. Hans blogg, hans bok. Han var ju musiker i bandet Sugarplum Fairy. Och sen journalist också. Han skrev väldigt mycket. Och han skrev framförallt bloggen I kroppen min. Som sen blev en bok. 2 böcker blev det. Och det var väldigt många som följde hans resa. Och under den tiden 2011 till 2013. Och hans sommarprat som han gjorde 2013. Är också liksom ett typ det mest lyssnande sommarpratet. All time. Så han är väldigt uppskattad. Och också väldigt läst. Och läst av mig bland annat. Och den här föreställningen I kroppen min gjordes i samarbete mellan Parkteatern och Riksteatern. Så att vi började i somras och hade premiär utomhus. Det kom väldigt mycket människor och det var otroligt. Och sen repade vi upp den för att spela inomhus med Riksteatern. Efter den här sommarsessionen på Parkteatern. Och har varit ute i landet hela hösten. Och vi har varit på så många orter. Stora som små. Det har varit fantastiskt. För att hans texter berör liksom på något sätt livet. Väldigt mycket skulle jag säga. Och i den här dramatiseringen av Janni Lohikari. Så är det väldigt mycket livskraft. Och väldigt mycket drömmar. Och väldigt mycket allting man vill göra. Man kan lätt bli avskräckt kanske. När man tänker att det handlar om ett liv som är på väg att ta slut. Men Johan Paus också som har regisserat. Har liksom gjort en uppsättning som är väldigt livsbejakande. Så den här föreställningen har varit ute på turné tillsammans med Mats Björke som är musiker och som var med Mando Diao och han är också barndomsvän med Christian. De växte upp på samma gata. Så att Mats har varit, vi har spelat tillsammans, jag och Mats har skrivit all musik till föreställningen. Så att det är liksom, och Mats musik är också väldigt livsbejakande. Alltså det har varit en sån otrolig resa att få vara med om.
Jag har ju sett föreställningen och den var ju fantastisk.
Ja, vad fint.
Och även min 14-åriga son tycker ju också att den var helt fantastisk. Och jag håller med om att mitt i den sorgen så är den otroligt livsbejakande och ganska intensiv och härlig. Man går ju därifrån och känner att man kanske borde använda och utnyttja livet lite mer kanske än vad man till dagligdags gör. Mm.
Det är ju målet. Gud vad fint att du kände så.
Ja,
att
liksom... och då spörregnar det ändå från början till slut kan man säga.
Du prickade in den föreställningen där det spörregnade.
Yeah.
Ja, det var en. Och så tapper publik som du och din son var tillsammans med några andra tappra. Nej, det var verkligen... det var, just den föreställningen var också väldigt speciell. Alltså att vi hade regn väldigt mycket som låg runt omkring på de andra föreställningarna, men som kanske slutade precis innan. Men just under den här föreställningen så var det så hade jag sagt också så här, jag vill inte ha något tak, för att om det börjar blåsa så måste de ställa in, och jag vägrar liksom gå av scenen om inte allting slutar funka. Och så kom det ju en riktig liksom hällskur, och det var bara som att så här, alla i publiken, känslan var typ att ni som satt i publiken höll typ kvar blicken fast ni tog på er de här regnponchosarna som de här fantastiska publikvärdarna delade ut. Men var fortfarande kvar. Så jag vet också att jag kanske gjorde så här 5 sekunders paus och stod still typ, så att alla kunde prassla på sig sina ponchos. Och sen var alla tillbaka, och så kände jag att jag hade liksom, att blickarna var på mig och Mats igen, och att det liksom var så. Det var väldigt fint, för att det är ju sånt som händer, och naturen var närvarande och historien behövde ändå berättas där och då.
Ja.
På något sätt.
The show must go on.
The show must go on.
Ja, det var verkligen imponerande, måste jag säga, att du gjorde det. Jag tycker också det är intressant det här med att du har varit ute på Riksteatern på turné. Jag har ju själv jobbat på Riksteatern och är otroligt imponerad av allt det här ideella arbetet. Som vissa teatrar har ju kanske 11-12 anställda, och många har ju ingen, och det drivs bara av ideella krafter. Det är ganska fascinerande, och man kan dra paralleller till våra föreningar. Vi har ju 6 föreningar ute i landet som också drivs av eldsjälar och väldigt många volontärer. Det är intressant det här med hur civilsamhället får saker och ting att rulla i det här landet på ett sätt som man kanske inte riktigt funderar på.
Och dedikationen, att vara volontär, att göra det, liksom, att ha, också ha kanske ett vanligt, alltså ett annat jobb, och sen så gå in och liksom investera så mycket för att en föreställning till exempel ska kunna genomföras, eller att då sprida information för att lyfta stigmat kring HIV och AIDS. Det är otroligt. Jag blir också, alltså, för det känns som att det är på något sätt, det är ju typ en renare form av engagemang. Och mer hjärt, alltså man känner ju hjärtat i dem, i alla fall nu kan jag prata utifrån Riksteatern. De arrangörer som jag har mött, det är liksom det som har också gjort mig liksom mest, ja, men mest tacksam. Och det har känts viktigt att genomföra alla föreställningar, oavsett liksom om, i vissa lokaler kanske inte har liksom varit tipptopp, det har inte funnits någon toa i logen, jag har inte kunnat göra massor, alltså, jag har gått ut i skogen typ så, runt hörnet, för att det fanns en toalett som vi delade med publiken. Men då hade ju de bakat, och de hade aldrig sålt ut det just på den orten förut, men det hade de gjort nu. Och då var det som att när jag hörde det direkt, så var det som att jag sa, det spelar ingen roll att vi inte har någon toalett, och att de har krympt mitt scenutrymme med typ 1,5 meter. Så det var en helt ny förutsättning. Men det kändes just det där med att det är bara en förutsättning. Men alla är där, och alla har liksom, alla de som är där har väntat på det här. Att det, och det kommer dit massa människor som åker långt för att se den. För så är det ju också på mindre orter, att folk liksom tar bilen ganska långt för att se en föreställning. Och det gör mig också så lycklig, att man liksom vill ta del av scenkonst. Och som det här projektet har varit, det har liksom också varit, alla gånger jag har tvivlat och varit nervös och tyckt att det har varit sådär, gud vilka stora skor jag tar på mig, så har jag alltid kunnat vila dels på att jag liksom, när man är med Mats Björke på scenen, men också att liksom, att det vi ska göra är egentligen bara att sprida Christians budskap till människor. Så det jag, då kan jag liksom lämna mig själv och min eventuella prestation där hänt. Och det är ju samma, och så kan man tänka på arrangörerna. Eller ni som kommer till Parkteatern och sitter genom ett hellregn bara för att se. Där ni så här, ni kanske inte ens ser vad jag gör, men ni hör och ni är där, och då är det mer värt än någonting annat liksom.
Mm. Vad tror du att publiken resonerade mest med i den föreställningen? Var det livsbejakande delen eller?
Men jag tror att det finns, alltså jag har förstått, jag har träffat lite publik. Jag är också ganska så försiktig med det, för jag märkte ganska snabbt att, vi märkte ganska snabbt att föreställningen satte igång, och tematiken satte igång väldigt mycket emotion och känslor hos många, vilket är typ det vackraste, alltså vackraste jag vet. Men det var svårt för mig direkt efter att kanske svara upp mot det eller möta den personen som hade behov av ett möte och samtala på ett bra sätt. Så att jag, ibland mötte jag liksom vissa i publiken och det var väldigt, väldigt fint. Men det jag förstod var ju att det både fanns en sån, jag behöver leva mitt liv. Alltså jag behöver ta tillvara på det jag har. det är liksom ett ben som var väldigt starkt hos Christian Gidlund. Allt han ville göra som han inte hade tid att göra. Och sen är det också det att alla, skulle jag våga säga, har en relation till någon som man har förlorat. Alla har, det kan vara av sjukdom, det kan vara av, men bara ren ålder. Man kan ha förlorat en mor eller farförälder. Man saknar någon. Man tänker kring vad händer efter. Vad händer efter livet? Vad är nästa steg? Och det resonerar också föreställningen väldigt mycket kring. Och vad är en sorgprocess? Och hur mycket vi tenderar kanske att stänga in oss med våra trauman och med vår sorg. Och att vi inte delar den med liksom våra nära eller och människor runt omkring oss. Det kan vara på jobbet eller liksom bara vänner. Det var också ett ben i det. Hur pratar man om sorg? Hur minns vi dem som vi saknar? Och hur lär vi oss att leva med sorgen? För mig är det det starkaste för mig att på något sätt, det är bara döden som skiljer oss åt. Ingenting mer. Och en förutsättning för att leva är att vi alla ska dö någon gång. Och nu gick lampan. Men sånt här händer ibland. Framförallt när man pratar om den här föreställningen.
Det blev väldigt symboliskt när vi pratar om döden och lampan släcks.
Jag är van. Det har hänt mycket kring den här föreställningen när man pratar om det. Alltså sådär. Det finns liksom... Jag är också väldigt så på det klara med att det finns en närvaro från människor som liksom... Alltså, det sätter igång energier och krafter. Och jag tror att det är behovet av att prata om vad livet kan vara och hur vi borde ta tillvara på livet och framför allt hur vi borde älska dem och värna våra relationer, vara med dem som är runt omkring oss, hålla om varandra medan vi fortfarande kan. Men jag tror också att det handlar om att få tänka på dem som man har förlorat och att kanske närma sig tanken på döden i en tid där döden är närvarande hela tiden. Och den är alltid det. För det är en förutsättning för att leva, att vi alla ska dö. Och många är väldigt rädda för döden. Och det är också... Så det tror jag är verkligen en sån som har gjort... Det finns egentligen inget mer, vad ska man säga, konkret. Fast samtidigt som det är jätteokonkret. Men det finns inget mer konkret än livet och döden. Alltså, då spelar ingen roll karriär, pengar, allt sånt som vi strävar efter och jagar, det spelar ingen roll när vi tänker på att döden en dag ska infinna sig och att det är ett nästa steg eller att det är ett, alltså att man kan tro på massa olika saker. Men det gör också att då kan man bli fri från allt sånt som är sådär, oh, fan, vad stör jag på liksom, på att min karriär inte går så här bra eller gud vad min kollega är jobbig eller alltså allt sånt försvinner när man sätter sig ner en stund tillsammans med andra människor och tänker på livet och döden.
Mm. Ja, det ligger så mycket i det och det har ju också undersökningar visat när man pratar med sjuksköterskor som jobbar med palliativ vård till exempel, att i princip alla som ligger inför döden pratar ju om just relationer. Mm. Det är ju ingen som ligger där och säger, åh, varför jobbar jag inte lite mer? Utan man pratar ju mycket om, varför umgicks jag inte med min familj mer eller mina vänner och så vidare. En annan sak jag tänker på med den här föreställningen är att, precis som du säger, att det är väldigt många som är drabbade för... Var tredje människa i Sverige får ju cancer till exempel och många har hjärt- och kärlsjukdomar. Så att det är också väldigt många som sitter i den här publiken som är anhörig till någon som kanske är sjuk. Som kanske inte nödvändigtvis ligger för döden, men som är sjuk och har fått en tuff diagnos. Så att jag tror att det kan vara också väldigt terapeutiskt i det perspektivet. Att sitta och prata om de här sakerna. Och det kan väcka väldigt mycket positiva saker mitt i all den här sårbarheten. Så att ja, jag tycker det var helt, helt fantastisk.
Tack, vad fint. Det är väldigt kul att du såg den.
Jag har ju också sett en helt fantastisk föreställning som du var med i, som heter Arv, som gick på Dramaten under hösten. Kan du berätta lite grann om den?
Oj, Arv är en pjäs av en amerikansk dramatiker som heter Matthew Lopez. Den heter The Inheritance på engelska. Den är en pjäs i två delar, så att totalt så är den, våran version då på Dramaten var med alla pauser, för det är fem pauser om man ser den i ett svep, var ju 8 timmar lång. Den handlar egentligen, om man ska sammanfatta kort, om, den handlar om en grupp homosexuella män i New York, olika generationer som möts, som lever sina liv och brottas med relationer, brottas med rättigheter som de har fått från tidigare generationers kamp, som också lever med, som HIV-positiva i liksom i en västvärld, alltså så i USA.
Och i nutid kanske vi ska tänka.
I nutid, ja, exakt. Ja, allting utspelar sig ju liksom, den är ju skriven, utspelar sig mellan, tror jag, 2008 och 2023, tror jag sista scenen är faktiskt. Och så det är ju liksom hela, det är ju valet med Trump till exempel, när man tror att Hillary, det är en jätterafflande scen där alla sitter och håller på Hillary Clinton och så här, det ofattbara kan inte hända. Vad händer med oss om det ofattbara händer? Och så finns det en uppbyggnad till det. Och så är det en scen där liksom valet avgörs. När man sitter och följer det i realtid. Och jag får liksom rysningar varje gång. För att den är otrolig. Det är liksom som ett epos. Det handlar liksom om, det är generationer bögar. Och också så här, hur minns vi? Alltså så här, hur förhåller vi oss till AIDS-epidemin som härjade? Som skördade så många. Och samtidigt som det liksom är en, så den är på det sättet väldigt, den är jätteexistentiell. Den är också liksom en, i sin form som en telenovella, alltså som en så här såpa bitvis. Den är väldigt så, den är väldigt rolig, den är rapp, den är liksom,
framförallt den första delen skulle jag säga, där är det party.
Ja, det är party, alltså det är väldigt mycket party, det är en teaterlek. Den är liksom, men det är som att bingea en hel serie som går väldigt fort. Carl-Johan Carlsson som har regisserat den, en fantastisk regissör. Han jobbade upp oss i ett tempo som var av Guds nåde. Och vi skulle hålla det. Men samtidigt la vi en väldigt så bra, eller la en väldigt stark grund i liksom hela bygget för hur vi skulle liksom klara av att göra det. Den är ju väldigt enkel i sin form. Det är egentligen bara, det är ett rum, det är några bord. Och så börjar det typ som en teater, alltså en berättarlek kan man säga. En karaktär då, jag börjar ju pjäsen, det är en grupp män som sitter och skriver. Och då handlar det också om så här, hur ska jag liksom beskriva min historia? Vad är mitt liv? Massa existentiella frågor. Och så börjar de berätta. Den här gruppen män skapar liksom relationer, historia. Och vi minns också de som har gått före oss. Alltså alla pionjärer som har banat väg, som har gjort att vi även här i Sverige liksom har de rättigheterna som vi har idag, än så länge. Och det finns så mycket man kan säga om den, men det är verkligen en grupp män, som homosexuella män i New York, som i nutid, som,
jag tänker att den är också rätt speciell, dels i och med att den är så oerhört lång naturligtvis också, men som publik så sitter man ju också väldigt nära. Ni spelar ju i mitten och publiken sitter runt, sen finns det dessutom en bar man kan tillgå,
ja,
om man känner för det.
Och det gjorde många.
gjorde
du det?
I pausen, absolut, det gjorde jag. Jag tyckte det var ett ganska trevligt inslag.
Ja, men jag med. Alltså, herregud, och det är också första gången som det finns alkoholrättigheter i ett teaterrum, i alla fall på Dramaten, mig veteligen. Men det var ju intressant, för det var ju 8 timmar, så att vissa började ju... Vissa tog ju första glaset, vi började spela 1. Alltså första pausen var väl 14:25. Då kom liksom, då var det första glaset. Kanske innan också. Men, och gick över på kaffe och vatten när vi började närma oss och, liksom, kväll.
Spännande, jag såg den ju uppdelad på 2 dagar. Så att...
Ja, det var lite mera, då kanske du, då kunde du disponera lite bättre.
Jag kunde disponera lite bättre. Absolut, men jag tycker att det var väldigt spännande koncept, för att man kom också väldigt nära. På ett sätt. Ni använder ju scenutrymmet på ett väldigt intressant sätt i all sin enkelhet med scenografin och så vidare.
Det var väldigt spännande att spela så också, för att det var så mycket som inte var kanske publikriktat, som man pratar i teatertermer. Den fjärde väggen där man inte ser eller kommunicerar direkt med publiken fanns, men som skådespelare så kunde jag höra er. Alltså vi var så nära så att man hörde ju reaktionen. Man hörde när någon drog efter andan, man hörde när någon snyftade, man hörde när någon skrattade. Så att det var ju hela tiden en lyssning gentemot, alltså det var en sån otrolig känsla av att vi var alla där tillsammans. Och rummet blev så himla mycket, ja, men så här, sammansvetsat med oss på scen. Och vi var väldigt mycket liksom i kontakt med er. Och pratade om det när vi liksom kom av scenen och sådär. Hur ni responderade och att man kunde höra en person som kanske skrattade till någonstans eller kommenterade. Eller, alltså, det var otroligt. Väldigt starkt. Väldigt stark upplevelse.
Vill du berätta lite om de två rollerna som du spelade där?
Mm, det kan jag göra. Jag spelar en karaktär som heter Adam McDowell, som är en väldigt en ung man i sina 21, tror jag. Så jag är inte riktigt så ung, men jag spelar 21. Men, och han är väldigt privilegierad. Han har liksom allting. Han träffar en av de andra huvudkaraktärerna som är liksom författare. Och han vill bli skådespelare. Och tycker att han har all rätt att liksom ta sig fram i livet. Så han spelar jag, Adam McDowell. Och sen så spelar jag också en karaktär som heter Leo. Och Leo är identisk med Adam. Utseendemässigt. Och jag spelar båda. Och båda de här personerna träffar den här Toby Darling då. Och, men till skillnad från Adam så har Leo har blivit utkastad hemifrån när han var 16-17 efter övergrepp utförd av hans mammas dåvarande kille. Hon kommer på dem och slänger ut Leo och pojkvännen. Så sedan dess har Leo levt på gatan. Han säljer sex mot ersättning och börjar successivt att missbruka olika preparat och substanser. Så att han hamnar väldigt långt ner vad det lider under pjäsen. Och de här karaktärerna är så på ett sätt lika, men de är så diametralt motsatta i förutsättningar. Och det var det som var så otroligt att få berätta om som samma skådespelare under ett verk. Just det här att belysa på något sätt framförallt vad privilegier och förutsättningar i så här, vad du kommer ifrån, vart du bor, vad ekonomiska, klassmässiga och också så här, vad man har haft möjlighet att få för kunskap egentligen, om vi ska koppla tillbaka till Noaks ark. Vad har jag fått för kunskap som gör att jag kan hantera de svårigheterna jag möter? Men Leo och Adam, jag gillar båda väldigt mycket, för jag förstår också Adam, men han slår sig fram ganska starkt och blir, gud, spoiler, den här kommer ju tillbaka för er som inte har sett, men kommer igen och se den.
Ja, hösten 24 ja, kommer den tillbaka.
Precis, så att den ska spelas igen och det är fantastiskt. Men ja, det var mina två karaktärer i arv.
Jag tänker också att det handlade om, rätta mig om jag har fel, men också vad man är beredd att göra för att passa in och för att känna gemenskap och känna sig älskad. Hur långt är man beredd att gå för att få någons kärlek?
Mm.
Och det tror jag var en av de sakerna som drabbade mig mest med framförallt Leo då, den här karaktären. Och framförallt den andra delen tycker jag, jag blev helt golvad av den. Jag var helt slut när jag gick därifrån. Men det var ju fantastisk. Otroligt stark, den delen. Jag vet inte om det är den reaktionen du brukar få.
Ja, det är lite så. Exakt så. Och det var, jag vet också, Carl-Johan Karlsson då, återigen som regisserar Arv. Han var ju såg den liksom ur uppsättningen i London. Och då har han berättat att han, med just den akten som du beskriver, för den är ju, det är ju liksom, det är ju många pauser, så man behöver inte bli avskräckt, för det är två pauser i varje del, så att ingen akt är längre än en timme och en kvart kanske, och sen blir de ännu kortare. Men just efter den akten som är i mitten av del två, där allting bara för alla karaktärer egentligen och väldigt mycket för Leo går liksom rakt ner i det absolut mörkaste. När Carl-Johan var och såg den i London så hade han gått ut från den akten och ryckt tag i en publikvärld och var så här, med så här helt tom blick, eller så här, han bara, will there be any hope? Typ så här, om kommer det här sluta? För att den är så otroligt mörk och allting är på väg liksom slå sönder, eller liksom allting, det är så, det är en väldigt mörk del av arv, för den innehåller liksom så mycket som är roligt också och så här kittlande och liv, men just där är det verkligen, det ska ner, för att så mörkt är det. Och jag har verkligen fått den reaktionen av att liksom, alltså det var som när min mamma såg den, och just i den delen som du beskriver, i den liksom delen av föreställningen, så var det som att hon stod inte ut längre. Alltså för hon såg ju bara min utsatthet lite grann också, och var så här, hon var typ så här, jag ville bara skrika typ så här, jag swishar vem som helst, bara kan ni stoppa det här nu, för att jag står inte ut med liksom, för att det är så, för att Leo har ingen och han är väldigt utsatt och han vill inte ens leva längre, och han blir tvingad till att göra massa saker, att möta sin största liksom smärta, och det är någonting som jag också tycker att hela arv handlar om. Så här, som du säger, Sofie, så här, hur långt är man beredd att gå för att bli älskad? Men det är också någon slags, vi alla bär på trauman genom våra liv, och många homosexuella män gör det. Om man har läst Velvet Rage till exempel, så kan man liksom läsa en väldigt tydlig analys av varför. Men det är så här, möta sin smärta och läka eller brinna upp. Det är liksom the conclusion på något sätt. Och det finns andra karaktärer som inte gör det i pjäsen, som faktiskt brinner upp bokstavligen. Men för Leos, i Leos fall så är det som att de personerna som skapar det här narrativet, som de här karaktärerna blir instängda i, tvingar honom att möta sin största smärta i en scen, när han egentligen vill avsluta sitt liv. Och det är liksom det är så smärtsamt. Alltså det är så smärtsamt, men också så viktigt i livet i stort, tror jag. Så jag tror också att det är det. Jag hoppas att det är det man också ser när man ser pjäsen. Att det liksom är det handlar om på något sätt.
Men det är ju det som är starkt också med kultur, tycker jag. Och det är väl därför också många av de här, nu i och för sig den här nyskriven, men många av de här gamla klassikerna också håller. För att det finns så många övergripande teman liksom, om utsatthet, skuld, skam, medmänsklighet, utveckling, relation, allt det här. Så att även om det är en specifik pjäs som handlar, vilket jag tycker är bra, både om dåtid och nutid, för ibland kan jag uppleva att vi saknar lite just populärkulturella serier, filmer, teater, pjäser och så vidare, som handlar mer om nutiden. Men det är väl därför det resonerar med så många, tänker jag, som inte har en relation till HIV och AIDS. Därför att man kan se allmängiltiga saker och existentiella frågor som även andra kan relatera till. Så att, och den har ju blivit en braksuccé, inte minst bland recensenterna.
Jo, mellan alla, ja verkligen, jag tror att det är exakt det. Den är så himla specifik, så egentligen tänker man att den borde vara jätteexkluderande mot alla som till exempel inte är då homosexuella cis-män. Men den har så många beröringspunkter kring, alltså för den är så specifik, men den berättar så mycket om vad ett liv är och vad relationer är. Vad är till exempel att ha en kärleksrelation med någon, att göra slut, att sakna någon som har gått bort, att
relationer med föräldrar,
precis, men exakt så den har, jag tror att det är det också, genom det extremt specifika i så här, var vi befinner oss i världen, vilket community vi berättar om, vilken också historia, när vi pratar liksom om AIDS-epidemin, en specifik sjukdom och ett virus, så är det ändå som att så här, alla har en relation till, för att det berör så extremt mycket, precis, relation till föräldrar. Det är också en sån sak, som är en sak som man inte vill spoila, men det finns ju ett ögonblick i föreställningen där typ tid och rum upphör under 8 timmar, som kommer ganska mycket mot slutet. Där en ny karaktär gör entré som inte har varit med under de 8 timmarna. Som också, där man kunde känna att så här, de sista skälvande personerna som har hållit emot i 8 timmar, alltså 90% av dem kapitulerade liksom. Det vill man ju inte riktigt avslöja, men det är verkligen, alltså apropå relation förälder, son, dotter, alltså hela föräldrar, barnförälder, att förlora ett barn, ja. Så nej, det är otroligt att den har fått ett sånt genomslag. Och det har den ju liksom fått också på andra ställen där den har spelat. Alltså både i London, sen när den flyttade till Broadway, i Danmark nu på Det Kongelige har de ju också spelat den nästan samtidigt som oss. Har också fått, så den kommer också tillbaka för en ny säsong 2024, så vi ska spela samtidigt. och den har liksom berättelsen och historien har den förmågan. Och det är också väldigt intressant i den tiden av korta klipp. Vi ska kommunicera snabbt på alla sätt. Så kan en 8-timmars pjäs få också en yngre publik. För det var också, det var många som kom dit i gymnasieåldern som kanske köpte sin egen biljett. Och det spred sig i gymnasieklasser för att någon hade varit med sin förälder som vår scenograf berättade det. Att hennes son hade varit där, har sett jättemycket teater för att båda hans föräldrar jobbar med scenkonst. Och hade sen bara, jag vill komma tillbaka och jag har tipsat min klass och liksom att de ska komma. De köpte sin egen biljett och det är också någonting som...
En dröm.
Ja, men som alla teater, alla kommunikatörer, alla vill ha det.
Som man har kämpat genom alla år.
Ja, och att det är en lång pjäs, det är inte så att den är 45 minuter utan den tar en hel dag, en hel arbetsdag i anspråk. Eller en skoldag. Men, och det förstår inte jag riktigt. Jag är bara väldigt tacksam över att få vara med i det på något sätt. För att det slår ett slag för hela scenkonsten och det som är live och det som är och berättelsen. Och liksom.
Ja, och förhoppningsvis så ger det ju ringa på vattnet för att det kan skapa någon förståelse och det kan skapa en empati. Man reflekterar själv kanske, precis som vi pratar om, sitt eget liv. Men att man kanske också är lite öppen för, tänker ur vårt perspektiv då, när man läser om HIV eller AIDS, att man är lite mer öppen för att man har fått personer bakom statistiken. Så att, ja, vi är väldigt glada över att den här återkommer igen. Mm. Och vi fick ju faktiskt, dels fick vi ju komma på genrepet och vi fick även ha vårt material där, vilket vi är väldigt glada för.
Det är vi också, ja. Verkligen. Det var fantastiskt att ni var där och det var väldigt viktigt för oss som ensemble att ni, Noaks Ark, Venhälsan, alla organisationer som jobbar på olika sätt för vårt community, som kämpar för oss, som att ni skulle vara där och liksom dels bara liksom känna er inbjudna, men också liksom kunna reagera på föreställningen och att kunna prata om tematiken och vad den gör i ett större perspektiv. Så att för oss betyder det jättemycket, och för alla som var där också från communityt framförallt och såg föreställningen, så kändes det ju väldigt mycket som att det fanns en direkt koppling till communityt, till kampen, till arbetet på riktigt. För det är ju väldigt, när en stor institution som Dramaten sätter upp ett verk, så är det ganska lätt att det liksom blir, det är ganska svårt att man tappar kopplingen till det faktiska arbetet och till communityt och till de personerna som man berättar om. Vilket teatern i det här fallet, hela teamet, liksom Carl Johan och vi i ensemblen jobbade väldigt hårt för. Och den berättar ju också för första gången, tycker jag, lite om man pratar om i populärkulturen. Det är ganska mycket som ju utspelar sig då, under den fruktansvärda tiden, liksom 80-tal in på 90-talet, när det fortfarande inte fanns någon potent liksom medicin, när det var en dödsdom. Medan i den här, i Arv, så är det ju dels en karaktär, Tristan, som lever med HIV och berättar om det och jobbar liksom som läkare och liksom, så på det sättet som bara lever ett helt vanligt liv. Och det förs fram liksom. Och sen så är det ju den här karaktären som jag spelar som blir smittad och som sen inte får behandling för att han inte testar sig. Han har inte möjligheten att testa sig, han vet inte om det. Och vad en obehandlad HIV-diagnos kan leda till på sikt, men också sen hur, spoiler, men också så här hur det sen med behandling, med medicin, med att man har koll på sin status, får ett långt liv som liksom med behandling, undetectable, smittfri, det är väldigt fint att få berätta det idag.
Och vi är ju så tacksamma för det, för att det där är ju alltid en svårighet som vi upplever, att vi har ju verkligen medicinerna på vår sida, men hur ska vi få, eftersom det är också så väldigt många som inte vill gå ut och berätta att de lever öppet med, det är ju bara 20% som känner sig bekväma att göra det. Och då är det ju väldigt svårt att nå fram på det här känslomässiga planet, och jag tror att det krävs lite för att man ska ta till sig. Vi får ju så oerhört mycket information hela tiden, och att vi går ut och varje år på World AIDS Day, det är ofta smittskyddsläkare som går ut och skriver debattartiklar. Vi tar inte till oss positiva budskap på samma sätt som de här krigsrubrikerna, och att man genom då kulturens kraft kan ge ett ansikte bakom och historien bakom, det tror jag är ett extremt effektivt sätt att kommunicera på. Genom att använda någon viss form av storytelling, men som blir lite mera på djupet, som man kan relatera till. Alla vi människor har ju någonstans det behovet att förstå och identifiera sig och knyta an på något, känna sympati. Mm. Så jag tror att det är ett enormt effektivt och bra sätt att arbeta på, verkligen.
Det tror jag också. Ja. Jag tror verkligen det. Att både för att att våga, det är ju så otroligt viktigt med de offentliga personer på olika sätt som har liksom, som är öppna med sin diagnos liksom. Och för att det, jag tänker även inom communityt, att det finns, alltså att okunskapen är så pass stor, så att ert arbete är ju liksom helt avgörande att sprida information. För mig personligen så var det ju som att jag hade ingen koll på vad ens egentligen hur HIV liksom påverkar kroppen förrän jag liksom fick den informationen, eller så här, för att, och det var också genom ett annat arbete, Angels in America, och det, jag tror att det finns liksom det där stigmat ärver man ju ner, alltså det kommer ju kanske inte, det kommer både från communityt, men det är också så liksom att man kommer ut, när jag kom ut så var ju också till exempel min mammas kanske rädsla som hon inte kanske sa direkt rakt ut, men det fanns liksom mellan raderna, för att torka aldrig tårar sändes precis just då, och det fanns väldigt många sådär, som är en annan fantastisk skildring men väldigt, väldigt smärtsam om den perioden. Men just vad som händer idag, hur det är idag att bli smittad av HIV och att leva med HIV. Så jag tror verkligen att det är både fiktionen och de verkliga människorna och informationen framförallt, för att inse för mig hur att det finns något som är som liksom att man kan, att en status kan vara undetectable och att man är smittfri, att man lever med smittfri HIV. Det är inte så många som vet ibland män som har sex med män ens, för som ju är en exponerad grupp, så det är jätteviktigt, jätteviktigt som du säger.
Verkligen. Har du haft någon kontakt med, alltså apropå det vi pratar om nu, information kring det, kanske genom Novak Sark, innan du fick den här rollen Angels in America 2018 tror jag, va?
Ja, precis. Mm.
Hade du funderat någonting på HIV, AIDS? AIDS pratar vi inte så mycket om nu i Sverige i och för sig, men HIV innan du fick den rollen? Eller var det först när du kom kontakt med den som du började fundera kring det?
Nej, jag hade funderat jättemycket. Och det, egentligen hela min liksom, när jag började liksom ha sex, utforska min sexualitet och liksom så i mina sena tonår, så handlade det ju väldigt mycket om att man skulle skydda sig, alltså till varje pris. Man fick aldrig ha liksom oskyddat sex. Så det, jag tänkte ju en del av tiden, och det var ju mest en rädsla utan att jag visste om någonting. Sen var det ju, när vi skulle börja jobba med Angels in America, så blev det ju väldigt hands-on att göra för mig då, för då var jag bara 25-26, så då var jag också så, att verkligen förstå vad det är. Vad är viruset? Vad är det för historia? Vad finns det för, när kom medicinerna som liksom som hjälper? Och då hade vi ju Göran Bratt som ju är en annan ikon.
Legendar.
Ja, som grundade Venhälsan. Och, han var där och föreläste för oss, hela teamet och ensemblen och så. Så att alla skulle, vi skulle ha en gemensam liksom grund för hela historien kring HIV. Och hur det har sett ut liksom fram till idag. Och då lärde jag mig liksom allting kring hur HIV, hur det ter sig i kroppen. kroppen, vad en opportunistisk sjukdom är, vad som definierar, liksom, vad är skillnaden mellan HIV till att utvecklas till AIDS, när säger man att man liksom, att man har gått in, eller att man har alltså att det går över till AIDS. Hur funkar behandlingen idag och vad det har för liksom positiva effekter? Och det var ju liksom Göran som gav mig den informationen som jag sen har liksom levt vidare med, som gjorde, som, där jag också förstod hur starkt, liksom vilket stigma som jag i mig själv, utan att ha gått runt och liksom sagt det till folk, så bar ju jag en rädsla som föddes, liksom som gödde stigmat kring HIV.
Jag undrar hur det du beskriver, det här med den stigman som kanske inte alltid var så medveten utan kanske låg omedvetet i dig, hur kunde det arta sig i dina relationer till exempel? Är det någonting som du reflekterade över efter den här föreläsningen?
Nej, men alltså verkligen att liksom att alltid skydda sig, och då var det ju primärt för HIV. Alltså en sak man glömmer bort är ju att jag kan gå på PrEP till exempel och ha oskyddat sex, men jag kommer ju fortfarande kunna få alla andra sexuellt överförbara sjukdomar. Men då var det just HIV som man är så himla rädd för. Så det var väl mest att det liksom fanns men en rädsla i kontakten med liksom mer tillfälliga sexuella kontakter på den tiden. Och att jag inte kände någon, mig veterligen, som levde med HIV. Vilket jag förstått sen att jag ju gör. Men ingen, alltså det var någonting som man kanske inte vågade dela. Och så det var nog på det sättet, men väldigt så restriktiv i liksom mötet med någon. Och även liksom in i en relation, om jag, hur skyddar vi oss, hur länge skyddar vi oss, vi måste vara säkra på att vi liksom inte är smittade av någonting, vare sig HIV eller någon annan sjukdom, sexuellt överförbar sjukdom, innan vi liksom har oskyddat sex på olika sätt. Så att jag har nog varit väldigt, jag var väldigt rädd för det. Och jag är nog fortfarande det, men jag är, nu tror jag liksom att jag, man vill inte ha någon sjukdom, eller så här, någon diagnos eller sjukdom, alltså så. Nej, men okunskapen var verkligen, och det var verkligen en nyckel för mig, att förstå att jag skulle kunna bli smittad av HIV och fortfarande leva perfekt, alltså liksom leva på som vanligt, så länge jag, du kan få diabetes, du kan få massa andra sjukdomar som du måste liksom hålla koll på för resten av ditt liv. Så.
Vi fortsätter det här intressanta samtalet med Rasmus i nästa avsnitt. Följ gärna oss på Spotify.